Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Seriemördarpodden, Fritz Harman, del 2.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 52. Fritz Harman, del 2. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej! Ja, senast när vi lämnade Fritz Harman, alltså Lynx i Isfolket, tillsammans med hans unge pojkvän Hans Grann, så hade de precis flyttat in i sin lägenhet på 8 Neustrasse i Hannover 1 juli 2021. De var kära och lyckliga och allting verkade bra, fast ingen hade något jobb, alla var kriminella.
Ja, men det var fint och bra. Och vi kanske ska varna lyssnarna för att nu pitchar vi upp det som ett lyckligt och bra. Men är ni det minsta äckelmagade så brace yourself, krama en teddybjörn och var beredd på att det här kommer bli en väldigt, väldigt obehaglig åktur.
Det kommer att bli så obehagligt.
Ja.
Väldigt mycket varning.
Ni har blivit varnade. Det här är grafiska beskrivningar av våld och övergrepp, så att vi känner er varnade. Känner er triggervarnade och contentvarnade och allting annat. Men nu kör vi.
Ja, det är den 12 februari 1923 nu. Det har alltså gått 1,5 år sedan de flyttade ihop, och det är ju trevligt.
Mm. Och vi pratade ju i förra avsnittet, alltså del 1, om att vi hade en ung 17-årig kille vid namn Fidel Råte som mystiskt försvann 27 september 1918.
Ja.
Mm.
Men det är ingen som bryr sig om det längre, utan allt verkar bra. Det verkar inte som någon annan har dött heller. Eller det har försvunnit massor med pojkar i Hannover under den här tiden. Men vi vet att en 17-årig pianist vid namn Fritz Franke, kan man vara pianist vid 17 års ålder?
Ja, det är uppenbarligen.
Han har av någon anledning tagit sig till Hannover centralstation. Det var ingen bra idé, för där träffar han Fritz Harman.
Åh nej. Och Fritz Harman då, för er som har glömt bort vad vi pratade om förra avsnittet, var ju känd av polisen som en brottsling. Han var känd som homosexuell, men han jobbade också väldigt tätt med polisen som informatör och deras kallare och hade deras förtroende.
Ja, och specifikt uppdraget just att patrullera den här centralstationen.
Mm. Så Fritz Harman var känd runt Hannover station som en av polisens betrodda, vilket gjorde han hade fria händer att göra lite grann som han ville, och detta spelar stor roll i för den stackars Fritz Franke.
Jag undrar varför Fritz Franke var på centralstationen, för det vet jag inte. Men har man kommit fram och säger så här, ska du inte följa med hem till mig istället? Och det tycker Fritz verkar vara en bra idé.
Mm. Och i då den här lilla lägenheten på Neustrasse så får Fritz Franke träffa Hans Grans och två stycken kvinnor som bor där också.
Det här är jättemärkligt, för att har inte Fritz koll på att det är folk i lägenheten? Alltså, kommer han hem med Fritz Franke här, Båda heter Fritz, men Harman kommer hem med Franke och där sitter Hans Grans och två tjejer, varav den ena är Hans Grans flickvän.
Mm. Samtidigt som Grans faktiskt är Harmans pojkvän.
Ja.
Men det här måste ju på något sätt ha funnits någon slags medvetenhet om det från Harmans sida.
Ja, det verkar så märkligt så att det inte blev löst också förstås. Men det kommer vi ju märka att de inte kan lösa någonting i nästa gång.
Mm.
När Hans Grans och de här två tjejerna går ifrån lägenheten så viskar Hans i örat på en av tjejerna. Där han i princip säger, Fritz Franke kommer att bli stampad på idag. Eller han där kommer att bli stampad på idag.
Mm. Och dagen efter, när de här två kvinnliga bekanta kommer tillbaka till Harmans lägenhet, så får de höra att, av Harman att nej, men Fritz Franke har tyvärr is vidare till Hamburg.
Ja, det var inte så konstigt.
Nej, för de kände ju inte honom och det är väl bara naturligt att han bor där en natt sen reser vidare.
Det här kommer ju att ligga Hans Grans i fatet, den här kommentaren. För att senare kommer den här tjejen att vittna om att Hans Grans sa sådär. Ja, det kommer bli en stor fråga senare i avsnittet. Men enligt Fritz Harman så kom Hans Grans tillbaka senare på kvällen. Och då låg Fritz Frankes nakna kropp på Harmans säng. Och då hade Hans Grans i princip sagt, oj då, när vill du att jag ska komma tillbaka?
Precis, som visar på att han hade full koll på vad som pågick.
Och det hör till saken då hur Fritz Harman dödar sina offer.
Mm.
För Fritz Franke är ju död.
Ja.
Harmans sätt att mörda folk är värt att prata lite om. Och det här är det riktigt vidriga, så vi kommer bara säga det en gång.
Ja, vi säger det en gång. För att när ni hör hur han mördar sina offer så, är det, så kommer ni undra om, så kommer ni verkligen tvila på att Grans var den oskyldiga lilla fjäril han senare vill framstå som.
Ja, för att standard var ju då han, Fritz Harman måste få hem sitt offer hem till sig.
Mm.
Han vill döda hemma hos sig. Och han lockar dit sina offer med alla möjliga löften då. Alltid, du får sova hos mig, du får jobba för mig, du är arresterad, du måste följa med mig hem.
Ja, listan goes on and on.
Men det blir ju en dejt där. Han bjuder på, på dricka och mat och börjar liksom tafsa lite och pussas lite. Och de kan ha sex, men någonstans under akten så blir Fritz Harman väldigt upphetsad och då vill han bitas.
Mm.
Och han vill bitas i halsen. Så att han hugger tag i Adamsäpplet på sina offer. Mm. Och gnager sig igenom halsen. Och man vet att han har lämnat bitmärken på själva ryggraden.
Mm. Alltså,
så han har ätit sig igenom hela halsen.
Mm. Det här är inte kärleksbett som man gör. Åh, jag gnafsar lite. Det här är alltså...
Jag mår illa och jag har gjort 80 avsnitt av den här podden.
Ja, jag har försökt hitta någon liknelse som jag bara, nej, men du får bara tänka där. Vad som krävs av människa för att gnaga sig igenom ett avsnitt ner igen till ryggraden.
Och samtidigt då... Eller, han kunde också strypa sina offer. Och, men det här var då det han kallade för sitt kärleksbett.
Mm.
Och det är ju så vansinnigt.
Det här är enda gången vi kommer berätta det, men tänk på detta när ni har, när ni har med denna bild, när ni tänker på att Grans kommer oannonserad till hans och Fritz Harmans lägenhet, när han ser Frankes nakna döda kropp ligga på Harmans säng och frågar, och Grans tittar på honom och frågar, när ska jag komma tillbaka?
Vi ska dock komma ihåg att det är vad Fritz säger, och vi kommer att märka att Fritz har ett motiv. Han vill sätta dit Hans Grans senare. Och sen vill han inte sätta dit Hans Grans. Så det är mycket fram och tillbaka. Men Fritz Franke är död. Och han är det bekräftade andra offret för seriemördaren Fritz Harman.
Mm.
Och nu blir det flera.
Yay.
Vi är tillbaka 20 mars.
Mm. Det är 5 veckor efter mordet på Franke. Och då träffar Fritz Harman en ny 17-åring. Som heter Wilhelm Schulze. På Hannover station.
Ja, det är alltid på Hannover station. Mm.
Och den här då unge Wilhelm Schulze, han har rest till jobb när han träffar på Harman.
Han bara pendlar till arbetet.
Ja, han har maximal otur här.
Man undrar ju vad Fritz sa till honom för att få med sig honom.
Mm. Kan vara allt ifrån, behöver du ställa, liksom, vill du ha lite mat, eller till, du är arresterad. Vi vet att Fritz Haarman är en expert på att manipulera människor. Men han har maximal otur, den stackars Wilhelm Schulze.
Och inget spår av Wilhelm Schulze har någonsin hittats.
Nej, men däremot har man hittat mycket av hans kläder. Inte i Haarmans ägo, utan i Haarmans...
Hans hyresvärd.
Hans hyresvärd, Elisabeth Engel.
Och det är till och med hans nästa hyresvärd. Det är alltså inte hyresvärden till det här lägenhet han bor i nu. Utan det är hans nästa hyresvärd hon hade, Wilhelm Schulzes kläder.
Mm, vilket tyder på att Haarman behöll Schulzes kläder en rätt lång tid efteråt.
Ja, tills han betalar hyran med dem, i princip.
Och ja, som sagt, inget mer spår blir någon som hittade av Wilhelm Schulze. Men vi vet att två ytterligare offer som tros ha blivit mördade på nummer 8 Neustrasse innan Haarman flyttade ut den här lägenheten i juni. Och de är...
En 16-årig Roland Hirsch som försvann den 23 maj. Han hade berättat för nära vän att han tänkte rymma hemifrån och gå med i marinkåren. Mm. Men istället blev han dödad av Fritz Haarman. Vi har en 19-årig Hans Sonnenfeld som försvann någonstans runt den 31 maj 1923. Han hade en väldigt distinkt gul rock som Fritz Haarman sprang omkring med efter mordet.
Och notera här att Haarman är så säker på sig själv att han ändå kan ha på sig ett plagg som sticker ut så mycket.
Det finns så mycket ledtrådar att det är Fritz som ligger bakom det här, men det är ingen som fattar någonting. Och vi har redan alltså 5 döda.
Mm.
Och det är förmodligen fler. Vi kommer att prata om det på slutet. Men vi är 5 bekräftade mord.
5 bekräftade döda. Och kom ihåg också, polisen är medveten om att Fritz Haarman har en kriminell bakgrund och är känd som homosexuell.
Ja.
Mm. Men nu är det dags att flytta, eller hur?
Ja, det är dags att flytta till en etta. Och det var ju kul eftersom man bodde i en lagerlokal.
Mm.
Så nu flyttar han till en etta som ligger på Schweiroterreihe den 9 juni.
Ja, 9 juni 1923. Och bara 2 veckor efter det att han flyttat in på den här adressen, vi är alltså nu på den 25 juni, så är det så att en 13-årig pojke som heter Ernst Ehrenberg, som är son till Haarmans granne.
Ja, det här har ingenting med stationen att göra. Nej. Grannpojken.
Grannpojken försvinner när han springer ett ärende för sin far. Och senare hittar man hans skolhatt och hans...
tandställning.
Mm, hans tandställning, notera det.
Varför behåller man en tandställning?
Ingen aning, men dessa 2 ting hittas i Haarmans lägenhet efter man arresterat honom. Senare.
Det här är ett argument för att aldrig någonsin släppa ut barn
ur
huset.
På
för grannen dödar alltså den stackars 13-årige Ernst Ehrenberg.
Mm. Och 2 månader efter detta, och kom ihåg, nu har man fortfarande inte blivit arresterad, men 2 månader efter det att Ernst Ehrenberg försvinner, och nu är vi inne i 24 augusti, så är det en 18-årig kontorsarbetare som heter Heinrich Sturz som rapporteras försvunnen. Det är hans faste som ringer in och säger att ja, min brorson som jag bor tillsammans med är borta. Vet inte var han är.
Nej, senare hittar man en del av Heinrich Sturz tillhörigheter då i Haarmans lägenhet. Men utredningen kommer ingen vart. Utredningen av alla de här morden kommer ingen vart. De bara, vad är det som händer? Och en anledning till det är ju att de har inte hittat en kropp.
Nej, de har inte hittat någon kropp.
Så polisen kan lätt säga, men de har bara rymt. Finns det ingen kropp, då bryr vi oss inte.
Nej. Och har man också känt för att sälja och köpa andras ägodelar, i och med att han är involverad i den svarta marknaden.
Ja.
Det finns 1000 bevis, men inget som polisen riktigt kan tycka är tillräckligt för att sätta dit honom. För som säger, det finns inga kroppar. Och bara en månad efter den här Heinrich Sturz har rapporterats försvunnen, så mördas ytterligare en ung man, en 17-åring vid namn Paul Broniszewski.
Bra uttalat!
Mm-hmm. Och han försvinner när han reser till Bochum, staden Bochum. Och den här unge Paul som har jobbat med sin farbror i Sachsen-Anhalt under sommaren bara försvinner. Utan ett enda spår.
Ja, och det här är ju klassiskt försvinnande eftersom ingen vet riktigt var han försvann. Alltså han var på det där sommarjobbet och sen skulle han åka hem, men han kom aldrig hem. Mm. Så att, men det här försöker polisen utreda och de upptäcker att Broniszewski hade bytt tåg i Hannover.
Oj, oj, oj.
Så han var ju tvungen att vänta ett tag på Hannovers tågstation och då var det ju kört.
Och det som vi vet härnäst är att det som vi tror att Haarman dödar härnäst är på den 30 september 1923. Och notera att nu, Nu har han börjat spida upp takten ordentligt, som vi vet om.
Ja, jag har tappat räkningen nu. Jag tror att det är 7 döda.
Jag tror det är 7 döda också. Och den 13 september så är offret en 17-årig kille vid namn Rickard Gräf, som senast hans familj hörde från honom så, hade han, så berättade han att han träffat en person på Hannover station som kunde tipsa honom om ett bra jobb som var perfekt.
Det var nog inget bra jobb.
Det var nog inget bra jobb. Och bara 2 veckor senare, den 12 oktober, vad hände då, Dan?
Den 16-årige ynglingen från Gärden vid namn Wilhelm Erdner kom inte hem när han hade varit på arbetet.
Mm.
Så, och det tyckte hans föräldrar väldigt konstigt. De bad polisen utreda, men polisen tyckte nej, han har bara rymt. Det här har vi inte tid med. Men de utredde själva. Och då fick de reda på att Wilhelm hade blivit bekant med en polisdetektiv på Hannover station som heter Fritz Honnerbrock. Och det var ju då Fritz Harman som hade ett falskt namn.
Mm.
Men sen kom de inte längre. Senare fick man reda på då att Harman och Hans Grans hade tillsammans sålt Wilhelm Ernes cykel den 20 oktober.
Mm. Grans är alltså fortfarande med i bilden här.
Ja, var kommer den här cykeln ifrån, Fritz? Jag köpte den, nu säljer vi den tillsammans.
Absolut.
Det kanske var en present till Hans, och så ville Hans sälja den.
Det vet man inte. Men det vi vet är att efter bara en vecka efter att de har sålt den här cykeln så dödas 2 ytterligare offer. Och det är en 15-åring som heter Hermann Wolf som försvann från Hannover station den 24 oktober. Och bara 13-årige Heinz Brinkmann. Och där kan ett vittne säga att de såg Hans Brinkmann stående i entrén till Hannover station vid klockan 11 den 27 oktober för att han missade sitt tåg hem till Klausthal.
Ja, tänkte en slags liten 13-åring står på tågstationen klockan 23 och det säkert går nästa tåg nästa dag. Och så står han där, vad ska jag göra? Jag kommer inte med tåget. Och så kommer Fritz Harman och bara, hej, jag vet var du kan bo i natt.
Mm.
Stackars Heinz.
Stackars Heinz och stackars Hermann. Och vi går vidare till den 10 november 1923, dagen.
Ja, den 17-årige snickarlärlingen från Düsseldorf vid namn Adolf Hanappel försvann från Hannoverstationen. Flera vittnen har sett honom sitta på en resväska i väntrummet. Och samma vittnen säger att Hans Grans tillsammans med Fritz Harman pekade på Adolf Hanappel. Och senare gick de 3 männen iväg då tillsammans till ett café.
Det här är intressant, för vi har ju tidigare sagt att lite grann att ja, men visste Hans Grans, vet han inte vad stämmer med Fritz Harman säger, men här har vi vittnen som faktiskt säger att de jobbar tillsammans.
Ja, och det här är inte bra för Hans Grans.
Nej.
En månad senare, 6 december, så försvinner 19-årige Adolf Hennis. Han sökte jobb i Hannover. Och han har aldrig hittats, men Fritz Harman har erkänt att han har styckat Adolf Hennis. Men han erkänner inte att han har dödat honom.
Mm.
Och det låter ju underligt, men Fritz har mera historier att berätta om det här mordet. Han säger att han kom hem till sin lägenhet. Och jag tycker det är väldigt oklart var Hans Grans bor någonstans nu. Man verkar inte bo hemma hos Fritz Harman.
Nej, de verkar bo separat men ändå hänga mycket hos varandra.
Ja, och det verkar som att Hans Grans har nyckel hem till Fritz Harman i alla fall. För Fritz kommer hem, säger han, och där hittar han Hennis då liggande i sängen, naken.
Mm.
Och där står Hans Grans och en brottsling som heter Hugo Witkowski. Hugo Witkowski kommer tillbaka i historien lite nu och då. Han verkar vara en kompis till Fritz och Hans Grans.
Mm.
Och Hugo och Hans säger till Fritz: Fritz, det här är en av dina. Och i och med att Fritz Harman och Hans Grans kommer skylla på varandra vid rättegången så blir ingen dömd för mordet på Hennis.
Nej, det är väldigt värt att ta upp att ingen döms.
Nej. Det här var alltså 1923, nu har jag tappat räkningen på riktigt, på 12 mord kanske?
Jag tror vi är på 12 eller 13 mord, ja.
Ja.
Men nu går vi in på 1924.
Ja, det blir inte så mycket bättre då.
Nej. Och 1924 kickar igång redan den 5 januari.
Oj.
Då 17-årig Ernst Spikler försvinner.
Ja, en vän till honom vittnar om att han hade blivit bekant med Fritz Haarmann strax innan han försvann. Fritz Haarmann, eller man hittar tillhörigheter, saker som tillhör den spicker i Fritz Haarmanns lägenhet senare. Och 10 dagar senare, så, alltså den 15 januari, så är det dags igen. Fritz Haarmann mördar en 20-åring utav Heinrich Koch, som han också verkar ha varit bekant med innan mordet. Alltså han hade känt honom åtminstone flera dagar.
Mm. Och i februari så vet Så tror vi att Haarmann har dödat 2 stycken ytterligare offer. En 19-årig kille vid namn Willy Schenger, som bara försvann från förorten av Linden Limmer på 2 februari. Och efter att ha informerat sin syster om att han skulle resa med en vän.
Säkert via Hannoverstationen.
Förmodligen. Och det andra offret är 16-årige Hermann Speichert, som såg senast av sin syster den 8 februari.
Jag tycker det verkar som att Fritz har blivit oförsiktig i det här. Här är ju folk som han umgås med i flera dagar, i alla fall de här 2 första. Men han har alltså den 8 februari redan mördat 4 personer.
Mm.
1924.
Ja, vi är uppe på, vi är snart uppe på 20 stycken.
Och märkligt nog så blir det ett uppehåll här på kanske 7-8 veckor innan det är dags igen, den 1 april.
Intressant.
Mm. Och då tror man att han har mördat en bekant till honom igen, som heter Hermann Bock.
Mm. En bekant alltså, inte igen. Vi ser liksom att han blir oförsiktig, som du säger. Han plockar inte upp rymlingar från på Hannover station, utan nu går han på folk han känner.
Ja, det här mordet kommer Fritz Haarmann inte bedömd för. Men han hade Hermann Bocks tillhörigheter i sitt hem. Han har givit bort Hermann Bocks resväska till sin hyresvärd. Och han har kontaktat flera av Hermann Bocks släktingar och försökt hindra dem från att rapportera om någon som saknat.
Mm. Men sagt, han var lite oförsiktig, men nu går han tillbaka till sitt vanliga mönster. Vi ser detta den 8 april då 16-årig Alfred Hogreffe försvinner från Hannover station efter att ha rymt hemifrån från Lerte 2 april. Efter bara 9 dagar efter det här så är det en 16-årig lärling som heter Wilhelm Apfel som också försvinner efter att ha sett på Haarmann på en av sina rundor på Hannover station.
Ja, det är faktiskt en annan station i Hannover här. Det är Hannover Linehausen.
Det finns flera.
Ja, det är en mindre station. Så här har Fritz utökat sin verksamhet och lämnat centralstationen och givits ut på en liten station. Av någon anledning.
Mm.
Den 26 april så försvinner den 18-årige Robert Witzel. Han har lånat 50 pfennig av sin mamma och förklarat för mamman då att jag behöver de här pengarna för jag ska gå på cirkusföreställning.
Jaha. Mm.
Och han kommer aldrig tillbaka från den här cirkusföreställningen, så hans föräldrar börjar försöka utreda det här då, för polisen bryr sig inte förstås. Och då får de reda på att deras son då har följt med en tjänsteman från järnvägen som skulle ta honom till cirkusen.
Det kan vi ju räkna ut vem det är.
Ja, och det är förstås Fritz Haarmann som mördar stackars Robert Witzel. Och vi ska berätta lite mer om vad som hände med de som har dött. Men han har styckat kroppen då och slängt den i Leinefloden.
Mm.
Vi ska gå in i detalj på det sen också tyvärr.
Tyvärr, ja. Och bara 2 veckor efter det att Witzel försvinner så dödar Fritz Haarmann en 14-årig pojke vid namn Heinz Martin. Som såg senast av sin mamma den 9 april. Och det tros att Heinz Martin var kidnappad från Hannover station. Och alla hans kläder hittades senare i Haarmanns lägenhet.
Och här börjar det gå snett. För vi vet ju att polisen har inte varit intresserad av att utreda det här, för det finns inga kroppar. Men den 17 maj 1924 så leker 2 barn vid Leinefloden. Och då hittar de en dödskalle.
Yay!
Och det rapporterar de. Och då kommer polisen ut och tittar. Och polisens expert då säger att det här är ju en ung man mellan 18 och 20 år gammal. Och han har blivit skuren i huvudet. Men då säger polisen, jaha, men kan man inte bli skuren i huvudet för att man har legat i sin grav, så har någon kommit hit för att plundra den? Det här behöver inte vara ett mord. Då tycker läkaren, är ni allvarliga? Eller så kan det vara ett smaklöst skämt av medicinstuderande.
Och läkaren tittar på honom bara, är ni så inkompetenta som ni gör er? Eller är ni bara, har ni bara någon form av riktigt dålig humor?
Jag har också en idé, säger en polis. Det är möjligt att någon har slängt den här skallen i floden, uppför floden vid Alfeld. För där har de precis haft ett tyfusutbrott där massor av folk dog. Så då bara, hej, var de en skall i floden? Och så rann den hit. Så att vi behöver inte utreda det överhuvudtaget. Så att de utreder inte det där alls.
Nej. Och läkarna bara, ni är ju dumma huvudet på riktigt.
Ja, och då är vi tillbaka till Fritz Wittisch som då den 26 maj, han har jobb som resande försäljare vid 17 års ålder. Han kom från Kassel och han åkte till Hannover för att sälja sina varor, vad det nu är för något. Och han är framgångsrik, Fritz är en duktig försäljare, så han har en ny fin kostym.
Mm.
Och Fritz Harman säger att när Hans Granz fick syn på Fritz Wittisch på Hannover centralstation så sa Hans Granz, titta, den här pojken har en snygg ny kostym och jag vill ha den. Varpå Fritz hade bestämt sig för att vara snäll och ge Hans en liten kärleksgåva, så han hade mördat och styckat Fritz. Och senare har man då sett Hans Granz gå runt i den här kostymen.
Mm, mycket oförsiktigt. Och det här korrelerar också med ett annat mord. För det är nu Fritz Harman...
Det är samma dag!
Ja, samma dag galet. Som Fritz Wittig försvinner så dödar Harman sitt yngsta offer. Och det är 10-årige Friedrich Abeling som försvinner från sin skola.
Här har han blivit helt galen. Mm. Han, det här har ingenting med centralstationen att göra, utan nu är han och springer utanför någon skola.
Mm.
Och det här ser ju folk.
Det här ser folk, oh ja. Och bara 2 veckor senare så är det 16-årig Fredrik Kors som är på väg till skolan också. Som då liksom råkar ut för att Harman kommer upp till honom och bara, hej du! Och det här ser folk!
Ja, de ser att Harman knackar honom på stöveln med sin käpp. Varför har Harman en käpp? Det kanske man hade för att det var coolt.
Mm.
Och så säger han, pojk, känner du inte igen mig?
Mm.
Och det här är ju väldigt konstigt, så det lägger folk märke till.
Precis. Och slutligen, det sista offret som Fritz Harman dödar är 17-årig Erich de Vries som sker den 14 juni. Och platsen där de träffas är såklart Hannover station.
Ja, nu har det hänt en del saker på annat håll här då. För polisen försöker ignorera att barnen hittar en dödskalle i floden. Mm. Men den 29 maj så hittar någon en till dödskalle.
Och det blir det jobbigt för polisen. Hur mycket kan de ignorera detta egentligen? Hur mycket kan de skylla på?
Ja, och experten kommer dit och säger, det här är också en ung pojke mellan 18 och 20 år. Och polisen tycker så här, inte dags för kaffe. Så, här, så de struntar i att utreda det. Mm. Men kort därefter leker två pojkar på en åker. Och där hittar de en hel säck full med människoben.
Och det här, kan polisen ignorera en säck full med människoben?
Ja, det kan de ignorera. De bara, ja, mycket nu.
Jag hör experten och läkarnas frustration när de bara, för i helvete!
Det är hemskt att jag skrattar åt det här, men det är så här, hur kan det här fortgå? Mm. För det fortsätter fram till den 13 juni där folk hittar två dödskallar till. En på Leinefjordens strand och en vid en vattenkvarn då i västra Hannover. Och det finns tydliga tecken på de här skallarna att ryggraden har skurits av med ett kirurgiskt verktyg. Den ena skallen tillhör en man i över tonåring och den andra tillhör en pojke då mellan 11 och 13 år gammal. Kanske Friedrich Abeling.
Mm.
Och den ena skallen visar tecken på att bli skalperad. Och det är värt att notera att alltså, skallarna är intakta.
Mm.
Och Fritz Harman kommer senare hävda att han aldrig lämnade intakta skallar.
Mm. Kom ihåg detta. Och nu, vad gör polisen nu? Nu har de ju liksom de här grejerna. Experterna står så här, fast det här kan ni inte ignorera.
Ja, sen ett år tillbaka har det ju cirkulerat massor av rykten i Hannover, för att det försvinner ju massor av unga pojkar. Och någon då civilperson hade räknat ut hur många som saknades. Och bara under 1923, och den här siffran är helt otroligt hög, bara under 1923 så hade 600 pojkar och unga män försvunnit i Hannover.
600.
600 stycken. Och då antar jag att de flesta har faktiskt rymt hemifrån.
Mm.
Men för Fritz Harman har inte dödat 600 personer. den 8 juni så ja, bildas ett folk går ihop, det går ut och kom och leta efter kroppsdelar.
Mm. För nu är det så att vad polisen än säger så är det så här, det är någonting som ligger i lejen i floden. Någonting händer. Varför spåras upp dödskallar? Polisen kan mörka ett och mycket som helst, men vi vill ha svar.
Så de bestämmer sig för att kringgå polisen och helt enkelt gå skallgång här och se om de hittar någonting. Och till slut agerar också polisen och hjälper till med att dragga floden. Den delen som går genom centrala Hannover.
Mm, noterar enbart den delen.
Ja, och i den här skallgången och dragningen så hittar man 500 människoben.
Det är väldigt mycket. 500. Jag tror ingen kunde väntat sig när han draggade att skulle hitta 500. Jag tror att de hade räknat med att vi kanske hittar någon av pojkarna. Någon kropp. Men 500!
Ja, givetvis kommer ju många av de benen från samma person. Och det får polisens experter. En rättsläkare får uttala sig. Och han sitter där och pysslar med de här kroppsdelarna och kommer fram till att det är minst 22 olika personer.
Mm. Många av de här har ju knivmärken på sig.
Ja, och hälften av benen hade visat tecken på legat länge i floden då. Men andra hälften var helt nyligen dumpat i floden.
Oj, oj. Och flera av de här benen, både de som är nyligen dumpade och de lite gamla, de har bevisat att de har blivit styckade.
Ja, av någon som var duktig på att stycka också, verkar det som. Över 30% av kvarlevorna verkar ha kommit från män mellan 15 och 20 år gamla. Men det låter väldigt lågt, tycker jag.
Men det är vad man kan... Jag skulle gissa på att om man hade gjort en undersökning på det här idag skulle vi nog fått ett mycket högre procenttal.
Och nu händer någonting fantastiskt. Polisen börjar utreda det här!
Äntligen! Och det är ännu mer fantastiskt att de... Faktiskt, när de börjar titta sig omkring så börjar de faktiskt misstänka Fritz Harman väldigt snabbt. För att de vet att han är homosexuell.
Ja, de tänker så här, vem vet vi som ger sig på unga pojkar? Vem är straffad 15 gånger för olika saker, inklusive antasta barn, våldtäkt och misshandel? Vem var misstänkt 1918 för Fridel Rotes försvinnande? Och... skulle ju faktiskt kunna vara Fritz.
Vart har de här barnen försvunnit? Hannover station, vem vet vi som är där ofta?
Fritz. Vi måste sätta span på Fritz Harman. Men han känner ju alla poliser i Hannover. Vad ska vi göra?
Undercover.
Ja, vi måste ta in två unga poliser från Berlin.
Oj, oj, oj.
Så att de kan spana på Fritz. Och det här tar sin början den 18 juni 1924. Då börjar de spana på Fritz.
Och de får napp rätt snabbt. För redan 22 juni natten där så ser de här två poliserna då Harman som smyger runt och strövar runt på Hannover centralstation. Och snart så ser de att han börjar ha ett argument och konversation med en 15-årig pojke som heter Carl Fromm.
Och de börjar gräla helt enkelt. Det är bråk på stationen. För Fritz kommer fram till en annan polis, det är inte de som spanar på honom, utan uniformerad polis på stationen och säger att ni måste arrestera den här Carl Fromm för han reser med falska dokument.
Men det slog tillbaka på Harman själv, för när Fromm blir arresterad så informerar han polisen om att han har levt ihop med Harman för flera dagar och han har blivit våldtagen upprepade gånger, ofta under knivhot.
Ja, och nu har de ju en anledning att faktiskt arrestera Fritz. Så det gör de på morgonen den 23 juni. Och det är för då våldtäkt.
Och nu har de också en anledning att söka igenom hans lägenhet på nummer 2 Rotereich.
Ja, det är bra polisen. Det var så dags nu.
Gud, alltså. Priset för mest inkompetenta poliskår.
Fritz har alltså bott ett år i den här lägenheten. Och det är oklart hur många som har blivit mördade i den här lägenheten. Men det är jättemånga. Så det första de lägger märke till. Alltså, jag kan inte låta bli att skratta för det är så hemskt. Men det första som lägger märke till är att golvplankorna, väggarna och sängkläderna är helt indränkta i blod.
Det är det första man lägger märke till. Det brukar vara så här, vänta nu här.
Det är blod överallt i lägenheten. De behövde ingen så här luminol för att upptäcka blod, utan det är blod.
Nej, och Harmans ursäkt för detta är ju anmärkningsvärd. Vad säger han?
Han säger, ja men det är ju för att jag har slaktat kött. Jag har ju köpt smuggelkött och sen sålt det. Då måste jag ju slakta det. Och vilken slaktare liksom slaktar djur i sängen.
Nej, precis. Och då man förhör ju bekanta och gamla grannar till Harman och frågar om det här. Och...
ja, det är så uppenbart. Alla säger att det är han.
Ja, och alla säger liksom att ja, sen, alltså de förhör ju grannar nu långt tillbaka. Nu börjar polisen göra sitt jobb, så de frågar ju inte bara grannarna här utan också på adressen han har levt på sedan 1920. Och de säger liksom att ja, men det är väldigt många tonårspojkar som har besökt de här adresserna där Fritz Harman bor på. Och man säger också att de har, en del har sett Fritz Harman lämna lägenheten med konstiga väskor och liknande, ofta väldigt sent på kvällen eller väldigt tidigt på morgonen.
Och två personer hade följt efter Fritz Harman på våren 1924, alltså precis innan där, och sett hur han en tidig morgon hade slängt en säck i floden.
I Leinefloden, vänta nu, där man dragat upp 300 människoben, eller hur?
Ja, precis där.
Polisen, nu har ni lite leads, kan ni wrap it up, kanske?
Och sen hittar de ju ett stort förråd av kläder och saker i lägenheten, och varenda pryl tillhör någon de saknade. Så att de lägger ut de här prylarna på Hannovers polisstation, och så får föräldrarna till de saknade pojkarna komma dit, och de identifierar ju varenda pryl som tillhörande något av mordoffren eller någon av de här försvunna pojkarna.
Och Fritz Harman säger att ja, men det här är ju en ren slump, det här handlar ju om att jag har fått på mig de här grejerna för att jag handlar med mycket objekt och på svarta marknaden.
Ja, han bara, mördaren måste ha sålt de här grejerna till mig, vilken slump.
Och en del är så här, ja, men det är unga pojkar som har velat ha sex med, de har glömt sina saker hos mig.
Ja, det är förstås också någonting som har hänt. Men den 29 juni då så hittar man, eller så identifierar man då kläder, stövlar och nycklar som tillhörde just Robert Witzel som försvann.
Den här 18-åringen.
Ja, man hittar en dödskalle.
I trädgården.
Ja, det är hans dödskalle man hittat i en trädgård tidigare. Så man visste att han var mördad. Och här är hans saker. Han var inte bara försvunnen, han var mördad. Och en vän till Witzel hade sagt då att Witzel hade träffat en polis dagen innan han försvann. Och han pekar ut Fritz Harman som den här polisen. Då säger jag, men Fritz, hur förklarar du det här?
Och han försöker ju att ta sig ur detta. Men sen kommer det här slutgiltiga som får dem att bryta ihop. Och det är att... ja... först och främst så hittas ju Robert Witzels jacka. Den hittas i förvar och i ägande av Harmans hyresvärd.
Ja, det är hon, Elisabeth Engel. Och hon har ju massor av grejer som tillhör Harmans offer.
Att inte hon har reagerat över detta är ju ett under.
Ja, det verkar ju som att han betalar hyran med pojkkläder.
Och sedan så är det flera som vittnar mot Harman.
Ja, man hittar så här förstörda namnlappar, alltså borttagna namnlappar från kläderna. Och när han konfronteras med all den här bevisningen så bryter Fritz ihop. Och då får han stöd och hjälp av sin syster, oklart vilken syster, men någon av hans systrar är med här och hjälper honom och stöder honom och verkar inte tro att han är skyldig. Eller så tror hon det.
Ja, oklart.
Hon uppmanar honom i vilket fall att bekänna. Om han har gjort någonting, Fritz, har du gjort någonting så får du berätta om det. Men jag tror inte hon riktigt är beredd på vad han sen berättar. För nu erkänner Fritz Harman.
Nu erkänner han.
Och vad erkänner han?
Han erkänner att han har våldtagit, dödat och styckat så många unga män i vad han kallar en galen sexuell person. Och han erkänner detta mellan 1918 och 1924.
Han säger att så här, egentligen hade han inte tänkt att mörda någon, men så här, när man har sex här, då vill man ju jättegärna gnaga sig igenom sin partners adamsäpple.
Nej, det vill man inte, på riktigt.
När man kommer, verkar det som också, faktiskt.
Jo, ja.
Han sa också att en kille hade faktiskt lyckats fly från det här. Att han hade, när han märkte att Fritz Harman skulle bita honom med adamsäpple så hade han stuckit. Men han hade inte anmält det till polisen.
Nej. Och, ja... nu rullas ju hela den här soppan upp i en rasande fart, ska man säga.
Ja, ska jag berätta vad Fritz säger?
Jag gör det.
Hur jag gjorde så med kropparna, det här är...
Jag gör det, för jag kanske måste spy ifall jag berättar.
Ja, Fritz sa att han hade styckat gjort så av med kropparna. Och han insisterade på att det här var otroligt äckligt. Han tyckte inte alls om att stycka människokroppar, utan det var någonting han gjorde för att det var nödvändigt. Första gången han gjorde det var sjuk.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
8 dagar mådde illa då, för han tyckte det var så äckligt. Men passionen där när man hade sex att bita folk i anamsäpplet och tugga sig igenom deras nacke, den var mycket starkare en mödan av att stycka upp någon. Så att han var ju tvungen. Det var mer såhär, åh nej, nu gjorde jag det igen. Så, här, så måste jag. Och det tog vanligtvis upp till 2 dagar att stycka en kropp då. För att få modet att genomföra de här styckningarna så var Fritz tvungen att dricka en riktigt stark kopp kaffe.
Mm, kaffe är viktigt och bra.
Sen la han kroppen på golvet och täckte över ansiktet med en duk.
Offret ansikte eller sitt eget?
Offret ansikte för att han ville inte se det. Det var ju... Sen skar han upp magen, tog ut inälvorna och stoppade dem i sin speciella slaskhink. Sen stoppade han in handdukar i maghålan då för att suga upp blodet. Så gjorde han 3 snitt mellan offrets revben och axlar för att då kunna ta tag i revbenen och trycka ordentligt till axlarna bröts. För då skulle kroppen bli mer lätthanterlig. Och sen tog han ut hjärtat, lungorna och njurarna. Skar dem i bitar och la dem i slaskhinken. Sen var det dags att skära av benen och armarna. Och sen då var han tvungen att skära bort köttet från benen och armarna och från bröstkorgen. Och nu var ju slaskhinken ganska full, så att det här överskottsköttet då hävdar ju Fritz Hamer att absolut inte sålde till någon. Han spolade ner i toaletten, men tydligen fungerar tyska toaletter bättre än engelska toaletter, så han åkte inte fast som Dennis Nielsen gjorde på grund av att det blev stopp i rören på grund av allt människokött, utan det gick bra.
Spolade ner det med toaletten och inte sålde det.
Precis, och senare sa han väl att jag slängde nog det mesta köttet i floden. Men sen har han huvudet kvar då. Och huvudet är ju störst och jobbigast. Så att han högg av huvudet och sen tog en liten kökskniv så karvade han bort allt kött från skallen. La den i trasor och la den på en liten hög med hö. Sen tog han fram yxa. Och slog, han täckte över huvudet och slog på det med yxa. För då splittrades huvudet. Och då kunde han plocka ut hjärnan. Och det var det sista som gick ner i slaskhinken. Sen kan vi iväg med slaskhinken och hällde den i floden.
Och notera det här med att han...
Jag mår illa.
Jag vet, jag tänkte precis fråga, mår du bra, Dan?
Nej.
Nej, jag vet. Men vi är snart igenom det här. Jag kan ta lite grann. För att det är värt att notera att när han säger att han krossar skallarna. För det hänger han fast vid väldigt nya. För han hävdar att ingen av de skallen som är hittade i Leine Rimmer kan vara några som han har haft ihjäl. För att det är ju känt att han splittrar ju skallarna på sitt offer.
Det är alltså väldigt möjligt att det fanns en till seriemördare i Hannover. För vi kommer att märka när podden fortsätter att 20-talet i Tyskland är en period för otroligt hemska seriemördare. Så det kan mycket väl ha funnits en till i Hannover som då gick fri.
Mm. Men mycket pekar ju på att det var Fritz Hamer.
Ja, förutom det här med skallarna. Just han erkänner så mycket, men det är han verkligen.
Att det här, liksom, jag, alla mina offer spittar jag skallen på. Så att det kan inte vara, de som hittar Elaine River är inte, det är inte mina offer.
Ja.
Problemet är att allting annat verkar passa in på hur han hanterar det. Både liksom hur han använder knivar för att få bort köttet från skallen och liknande. Det är mycket som passar in, även fast det är en liten tal som inte gör det.
Ja, det är utredare som har hävdat då att Fritz Harman faktiskt bara erkänner de brotten som, där det fanns övertygande bevis mot honom.
Mm.
Och han har också sagt att det finns offer som ni inte känner till, men det är inte de ni tror.
Mm, så har man erkänt att han har mördat flera som de inte vet vilka det är.
Ja, åtalet kommer att gälla 27 mord. Mm. Men Fritz Harman har också uppgett att han har dödat någonstans mellan 50 och 70 personer. Hans Granz blir arresterad den 8 juli när de inser att han förmodligen var inblandad. Han kommer också bli åtalad då.
Mm.
16 augusti 1924 så är det dags för en ny psykologisk utvärdering av Fritz Harman. Kan han ställas till svars för sina gärningar? Den sker vid Göttingens medicinskola och tar över en månad. Den 25 september kommer läkarna på Göttingens medicinskola fram till att Fritz Harman inte är galen utan kan skilja mellan rätt och fel, och då han är, det är dags för rättegång helt enkelt. Så nu är det rättegång.
Mm. Ja. Nu är det rättegång, och rättegången för Fritz Harman och Hans Granz börjar den 4 december 1924. Mm. Harman ställs inför rätta med för att han ska döda 27 stycken pojkar och unga män som har försvunnit mellan september 1918 och juni 1924.
Och Harman erkänner 14 av de här morden. Men han förnekar inte de andra 13, utan han säger att han är osäker.
Mm.
Han har alltså dödat så många att han inte kan hålla reda på dem.
Och det är värt att ta upp här att han är så här, jag minns inte.
Hans Granz däremot, han tycker, det var inte jag, jag vet ingenting. Mm. Va? Är Fritz en mördare? Åh,
ja.
Hemskt!
Ja.
Det, rätten bestämmer sig till slut att folk ska få, allmänheten ska få tillträde till domstolen. Men den tredje dagen när de ska gå in på de riktigt otäcka detaljerna, då slänger de ut alla. Det här är det första stora mediamordet i Tyskland. Det här går ut över hela Tyskland. Det väcker otroligt mycket uppmärksamhet.
Mm.
Det har beskrivits som det äckligaste fallet i hela tyska kriminalhistorien. Och Fritz Harman får ett antal trevliga titlar som slaktaren från Hannover, Hannovers vampyr eller Vargmannen.
Nej, det är... Nej. Och Harman, han under rättegångarna, han...
Han har inte, han hävdar ju att alla brotten har råkat hända. Han hade aldrig tänkt att mörda någon. Och det är ett fullständigt mysterium för honom själv varför han mördar folk.
Mm.
Men det var ju inte meningen.
Nej, det var inte meningen. Men han bekänner att jag har dödat 14 av de här offren.
Mm.
Och jag har sålt väldigt många av deras tillhörigheter. Men han förnekar att han har sålt deras kroppsdelar som alltså kött. Kom ihåg nu detta i 1920-talet, det var ont om kött. Så att så här, det är en av grejerna han står inför detta för också.
Och folk köpte och sålde kött på svarta börsen. Mm. En medicinsk expert vittnar den 6 december, tredje dagen på rättegången då, att han har undersökt allt kött som hittades i Fritz Harmans lägenhet. För det fanns förstås också kött i lägenheten.
Mm.
Och det var sant, det här var smuggelkött. Det var griskött som hade smugglats. Det var inte människokött och det köttet som hittades vid husrannsakan. Men det behöver inte betyda att Fritz inte hade sålt någon människokött tidigare.
Precis. Och nu kommer vi till den här att nu ska Fritz Harman börja identifiera sina offer och titta på fotografier av dem.
Ja, och då blir han tjurig. Mm. Och vill säga, nej.
Nej, det vill jag inte göra. Usch, nej.
Nej, och när de pressar honom så rycker han på axlarna och säger, ja, det var förmodligen jag. Eller, ja, ni kan ju lägga det på mig också. Det är okej med mig.
Mm.
Och när han konfronteras med en bild på offret Alfred Hågrefe, och då säger han, jag antar att jag dödade Hågrefe, men jag kommer inte ihåg hans ansikte.
Och det här är någonting som är anmärkningsvärt. Just han, så här, precis som vi sagt innan, han verkar död så många att han inte längre bryr sig. Och han uppvisar också en otrolig brist på empati och ånger. Han är så här, jag minns inte.
Nej.
Mm.
Den tekniska bevisningen består av 285 människoben, främst skallar och lårben. De verkar till ett män under 20 års ålder, de flesta av dem. De har hittats i floden. Hans slaskhink är en del av den tekniska bevisningen, liksom hans säng. Och madrassen på Fritz Harmans säng är alltså fullständigt indränkt av blod. Hur kan man ens sova på den? Det måste ju luktat vidrigt.
Det måste luktat vidrigt, ja. Och att ingen har märkt detta innan, för att det måste ju ha luktat ge. Alltså det måste ju luktat sprida sig till någonting annat.
Och igen kommer man till det här att han hävdar att de här dödskallarna är inte jag. Det är inte mina offer, för jag har slagit sönder alla skallar utom en.
Mm. Och det är liksom så här. Så det är så mycket som är motsägelsefullt i detta.
Flera vittnen, flera bekanta och medbrottslingar till Armand och hans andra brott. Och grannar vittnar att de har köpt kött av Fritz Harman. Och grannarna noterade just att Fritz Harman ofta hade kött med sig från sin lägenhet. Mm. Men de såg honom aldrig komma till lägenheten med kött.
Och hans hyresvärd, Elisabeth Engel, vittnar att Harman skulle regelbundet hällde bitar av kött i kokande vatten.
Ja, han skulle så här, frigöra köttet från fettet.
Mm.
Kan man göra det?
Jag vet inte. Alltså man kan göra det om man, alltså det är ju då man gör buljong. Men att Harman hävdade att detta var fläsk.
Ja. Mm. Och sen hällde han fettet i flaskor. Vad gjorde han med dem då?
Ingen aning. Och hon säger också att vid ett tillfälle i april 1924 så blev då Elisabeth Engel och hennes familj, de blev sjuka efter att ha ätit korvar i skinn som Harman hade hävdat var fårinälvor.
En annan granne vittnade att många pojkar kom till Fritz Harmans lägenhet, men hon såg sällan några pojkar gå därifrån. Och den här grannen hade antagit att Fritz Harman sålde pojkarna till Främlingslegionen. Och sen bara, jaha, Fritz säljer pojkarna till Främlingslegionen.
Ja, det ska jag inte rapportera om.
Då är det ingen fara, det gör jag också.
Mm. Och det är en annan granne som vittnar att han har sett Harman slänga en säck med ben inne, eller i Reinefloden. Det har vi sagt innan.
Och det verkar som att Hans Grans hänger med tjejer ganska ofta då, och gillar tjejer.
Mm.
För att han har två tjejer vittnar att de och Hans Grans kom hem till Fritz lägenhet av någon anledning. Och då stod en soppkastrull och kokade. Och i den låg det någonting som såg väldigt mycket ut som en människomun. Så de tog den här och gick till polisen och sa, vi hittar Fritz Harman kokar människomunnen. Men polisen sa, nej, det är ju ett gristryne och ha dumma ungar, ut med er.
Herregud.
Och hade polisen agerat på det, då hade minst 10 personer överlevt.
Ja, och rättegången pågick länge, och rättegångens andra vecka så börjar ju det bli riktigt jobbigt för polisen. För nu börjar vittnesmålen handla om att, ja men hallå polisen, ni visste ju om att Fritz Harman har varit engagerad och är engagerad i kriminella aktiviteter. Från 1918 när han släpps på fängelset till nu. Hallå polisen!
Ja, det kommer ju ingenting av där. Polisen ställs inte till ansvar på något sätt. Men det blir i alla fall ifrågasatt. Och det är ju, det här får mig faktiskt, jag vet inte om jag någonsin har sett en så dålig utredning som den här.
Nej, alltså det här är riktigt, den är riktigt dålig. Den är hafsig. Och det är så mycket som faller mellan stolarna. Och jag kan inte avgöra om det faller mellan stolarna på grund av att man inte orkar ta tag i det för att man tycker det är så vidrigt. Eller man bara inte bryr sig.
Det är ju, det stora felet är att det inte finns någon utredning överhuvudtaget. Att de inte drar igång. Och här tror jag nog att ja, det är homosexuella, det är utsatta. Det är precis som när Green River Killer ger sig på prostituerade. Det är ingen som bryr sig. Det här är en föraktad grupp i samhället och mm. det gör ingenting. Och vi har inga kroppar, så att de har säkert bara drömt. Man vet ju hur de där homosexuella är.
Ja, och då har vi ändå så här, det här är något som har hänt väldigt nära i tiden. Rättegången hålls nära in på för att de här pojkarna försvinner. Och vi har också ett stort uppbord av familjer och anhöriga till de här pojkarna som ändå pressar på. Men trots det behandlas det på det här sättet.
Ja, det är en sån skandal så det finns.
För rättegången, den varade i knappt 2 veckor. 190 stycken vittnen var kallade.
Ja.
Och där har vi då föräldrarna till offren som då så här, fick frågan, kan du identifiera din sons ägodelar?
Mm.
Och det var polis, befäl, psykiatriker, bekanta som kände både Fritz Harman och Grans.
Ja, den 19 december 1924 så drog sig rätten tillbaka då för att diskutera domen. Harman bedömdes vara vid sina sinnens fulla bruk och ansvarig för sina handlingar. Han befanns skyldig till 24 av de 27 morden och dömdes till döden genom halshuggning. Han blev friad för 3 av morden. Och Harman säger en del konstiga saker här.
Mm.
Han säger, när han hör domen så säger han: jag accepterar den här domen till fullo och med fri vilja. Jag ska gå till stupstocken med glädje. Hans Granz däremot, han blir hysterisk, för han är också skyldig till en anstiftan till mord. Och det är då för mordet på Adolf von Appel.
Mm.
Det vill säga den här, ja, det var väl rocken han ville ha.
Mm.
Nej, det var Fritz Wittig. För det blir han dömd för medhjälp till mord och 12 års fängelse. Men för anstiftan till mord så blir han dömd till döden genom halshuggning. Så han får alltså samma straff,
ja, som Fritz Harman.
Och han kollapsar omedelbart när han hör det.
Mm.
I det här Hanappelfallet då, det som leder till hans dödsstraff, så har flera vittnen sagt då att de har sett Hans Granz i Harmans sällskap peka ut stackars Hanappel.
Mm.
Och Harman anger ju också Hans Granz och säger: det här mordet gjorde jag på Hans Granz anstiftande. Det var han som sa det. Och de hittar även en lapp som Fritz Harman har skrivit och Hans Granz har skrivit på. Det är ett kontrakt där Hans Granz går med på att betala Fritz Harman 20 guldmark för kostymen.
Som Wittig bar, eller hur?
Ja, precis. Och ja, Harman överklagar inte sin dom. Han säger att min död kommer att vara priset för allt jag har gjort. Och om ni släpper mig fri, då skulle jag förmodligen döda igen.
Ja, han är speciellt, ja. Och Granz överklagar, men han fick avslag.
Han får avslag den 6 februari 1925. Fritz Harman har en annan konstig kommentar. Den säger han faktiskt innan de har dömt honom till döden. För då frågar de: har du någonting att säga, Fritz? Och då säger han: jag vill att ni dömer mig till döden. Det enda jag begär är rättvisa. Jag är inte galen. Gör det snart och gör det snabbt. Befria mig från det här livet som är en plåga. Jag tänker inte be om nåd och jag tänker inte överklaga. Det enda jag vill ha är en glad natt i min cell med kaffe, ost och cigarrer. Och sen kommer jag förbanna min far och gå till min avrättning som att det vore mitt bröllop.
Ja, han var ju sprittsprångande galen.
Ja, han verkar ju inte vilja leva i alla fall.
Nej.
Jag tycker Fritz Harman är ganska obegriplig. Det är svårt att förstå honom.
Det är jättesvårt att förstå honom.
Ofta kan man ju ändå förstå, liksom, ja, det var det här som motiverade honom. Men här är det ju... Ja, allting verkar...
Ja, man får inget grepp om honom. Man vet inte om han gjort det med uppsåt, om han är galen, om han drivs av någon... Om han drevs av lust eller om han drevs av någon slags sadistiskt... Det är svårt att få grepp om Fritz Harman. Och det tror jag ingen riktigt ska få. Inte ens när det är dags för hans avrättning.
Nej, han borde ju då ha spärrats in på all framtid när han var liten. Men det gjorde inte. Utan det funkar så i tyska fängelser på 20-talet då, att man får inte reda på att man ska bli avrättad förrän kvällen innan. Så den 14 april 1925 så får Fritz Harman beskedet att vi tänker avrätta dig imorgon bitti klockan 6. Här är din cigarr och ditt kaffe.
Jaha. Mm.
Han ber tillsammans med fängelseprästen och sen röker han sin cigarr, dricker sitt kaffe. Han får ingen ost, vad jag vet. Och på morgonen då förs han ut för att avrättas. Inga media för närvarande, det finns inga journalister där. Det finns bara en handfull utvalda vittnen. Fritz Harman ser blek och nervös ut. Men han går modigt fram mot giljotinen. Eller han försöker se modig ut i alla fall. Så modig är han ju inte. Och så säger han sina sista repliker.
Vilket är jättekonstigt. Han säger: jag är skyldig, mina herrar. Men även om det är svårt att förstå så vill jag dö som en man.
Ja, och det sista han säger när han lägger huvudet på stupstocken är: jag ångrar mig, men jag är inte rädd för döden. Och sen hugger böden av hans huvud. Med en giljotin.
Mm.
Värt att tillägga, det är inte en yxavrättning. För yxavrättningar var ju väldigt ineffektiva.
Är det en handgiljontin eller är det en maskingiljontin?
Det är en tysk maskingiljotin, så att den är fruktansvärd.
Den är effektiv.
Effektiv, ja. Mm. Det finns ett antal andra pojkar som Fritz Haarmann har misstänkt för att mörda, men jag tror nog vi hoppar över dem.
Ja.
Efter han hade blivit avrättad så ville vetenskapen förstås ha hans hjärna.
Mm. Man ville förstå hur en sån här sjuk man faktiskt hade tänkt.
Ja, och de upptäcker att det finns en information i hjärnan som går i hjärnan och i ryggraden. Heter det meningitis på svenska också?
Jag är oklar, så vi kallar det meningitisk.
Ja, det här var säkert något jättevanligt svenskt namn som vi nu verkar dumma för att vi inte kan. Men ingen del av Fritz Haarmanns hjärna bevarades. Däremot hade man hans huvud. Och man har lyckats få ut hjärnan ur huvudet på något otäckt sätt. Så huvudet förvarades i formaldehyd. Och Göttingens medicinskola, som vi hade gjort uttalandet om hans mentala hälsa, de lyckades komma över det här huvudet och hade det mellan 1925 och 2014, när någon ifrågasatte: varför har ni Fritz Haarmanns huvud?
Mm.
Och då tyckte medicinskolan, som fortfarande var i full fart, att det här kanske var lite oetiskt.
Så kan först, vara lite oetiskt, ja.
Först 2014 kremerade de Fritz Haarmanns huvud.
Herregud, 2014. Noterade alla lyssnare, 2014.
Ja, det som fanns kvar av Fritz Haarmanns offer, och det var ju ganska mycket då, det begravdes i en massgrav på Stöcken i kyrkogården i februari 1925. Mm. Och i april 1928 ställde de upp en stor sten, en stor gravsten, där alla offrens namn och ålder står.
Mm.
Den är väldigt stor, den här gravstenen. Och det växer en liten blomrabatt framför den.
Mm.
Ska du berätta om det mystiska brevet man hittar i Fritz Haarmanns ägo?
För att vi har ju fortfarande en liten lös tråd i detta. Haarmann är död, men vi har ju Hans Grans kvar.
Och ja.
Han var ju dömd till döden också och blev ju helt hysterisk över detta. Men sen hittade man ett brev från Haarmann som klargjorde att Hans Grans varit oskyldig. Brevet var daterat 5 februari 1925 och var ställt till pappan, Hans Grans pappa. Och ja, i brevet så säger Haarmann att även om han varit frustrerad över att ha blivit sedd som en middagsbiljett till Grans, så har Grans ingen aning om att jag har dödat. Vidare säger Haarmann att många av de anklagelser som han slungade ut mot Grans kom sig av att han befann sig under extrem press, och också de två fallen då gällande Hanappel och Witzel, där Haarmann sa att det här gjorde jag på anstiftan av Grans. Det var något han sa för att få hämnd på Grans.
Ja, jag tror jag också måste nämna mordet på en pojke som hette Keimes. För Keimes hade försvunnit. Han har inte nämnt. Det här är ett av de fallen som Fritz Haarmann misstänks för. Han hade rapporterat saknad redan den 17 mars 1922. Och hans nakna bundna kropp hade hittats i kanalen den 6 maj 1922. Så här hittas ett lik alltså. Och han hade blivit strypt. Han hade inte blivit styckad. Och i hans hals så fanns en näsduk.
En näsduk?
Ja, och på den här näsduken stod det ett namn. Mm-hmm. Det stod Hans Grans.
Oj!
Och trots det här, så liksom, det här sätter inte heller stopp. Det här är ju innan de flesta morden.
Oj!
Men det här måste ju polisen utreda, för de hittar ett lik då. Och föräldrarna är ju jätteupprörda då. Men precis innan kroppen har hittats har föräldrarna blivit kontaktade av Fritz Haarmann.
Jaha.
Som säger: er son är försvunnen, jag kan hjälpa er att hitta honom. Men vi vet inte om föräldrarna tog det erbjudandet eller inte. Men Fritz Haarmann har även gått till polisen och sagt att han trodde att Hans Grans hade mördat Keimes. Det var alltså innan kroppen hittades. Men Hans Grans hade ett alibi. Han satt häktad för en stöld.
Jaha.
Och bakgrunden till det här, det var alltså Fritz Haarmann förmodligen som mördade Keimes och försökte sätta dit Hans Grans. Bakgrunden till det, och en del av deras skumma relation, var att 2 veckor innan Keimes hade försvunnit så hade Fritz Haarmann återvänt från ett kortare fängelsestraff. Och då hade han upptäckt att Hans Grans, som hade nyckel till hans lägenhet, hade sålt alla hans prylar och cashat ut hans pensionscheckar som han ju fick från militären.
Nej, men gud.
Och då hade han vräkt Hans Grans, sagt de hade bråkat och sen hade han helt enkelt försökt sätta dit Hans Grans för mord. Hans Grans var också jättearg och kom tillbaka tillsammans med det Hugo Witkowski som vi nämnde tidigare.
Ja.
Och plundrade lägenheten en gång till och tog de nya sakerna som Fritz Harman hade köpt. Men sen då, efter att polisen misslyckades med att utreda det här, så hade de blivit överens igen. Och mordet på Keimes är fortfarande olöst. Och var aldrig med i rättegången. Vilket är ju jättekonstigt.
Det är verkligen konstigt. Men han sagt, det var en otroligt inkompetent utredning.
Ja, och när det här brevet kommer fram, som ju faktiskt låter som en förfalskning.
Ja, definitivt.
Så blir det en till rättegång mot Hans Grans. Han får överklaga då, eller rättegången tas om. Han blir åtalad för samma saker. Han blir skyldig till båda sakerna, men straffet ändras. Mm. Så istället för döden och 12 års fängelse så var han 12 års fängelse och 12 års fängelse.
Mm.
Men domarna avtjänas parallellt. Så att
han det blir får bara alltså 12 år.
Ja, det blir 12 år. Och han sitter mycket riktigt i fängelse i 12 år. Och jag undrar lite grann vad som händer med Hans Gransen. För han kommer alltså ut, han är dömd homosexuell.
Mm.
Och han kommer ut 1938 från fängelset.
Och det är anmärkningsvärt att han flyttar inte, utan han fortsätter bo i Hannover fram till sin död.
Ja, Hitler och nazisterna får inte tag i honom. Vi vet ju vad som hände med homosexuella i Tredje riket. Utan Hans Grans klarar sig och bor i Hannover ända fram till 1975, när han dör av ålder.
Det är anmärkningsvärt.
Morden som Fritz Harman utförde då väckte en enorm debatt i Tyskland. En debatt om polisens utredningsmetoder. En debatt om hur man behandlar mentalsjuka brottslingar. Och dödsstraffsdebatten. Här tycker man ju att det borde vara, att Fritz Harman borde vara ett enormt argument för dödsstraff.
Ja.
Men flera offrens familjer var emot dödsstraffet. Det växte också en debatt om homosexualitet. Och den debatten spårade ur något fruktansvärt.
Mm.
Och det här var ett rejält slag mot homosexuellas rättigheter i Tyskland.
Mm. Och för att där, jag tänker mig att man dömde det väldigt mycket så här, att ja, men alla, titta här hur det går när homosexuella liksom, titta här hur det går. Här har vi en homosexuell man som dödade andra homosexuella män och gjorde det på ett bestialiskt sätt. Istället för att man borde sett på hela Fritz Harmans historia och säga att ja, fast det här var en person som från tonåren var riktigt mentalt sjuk. Och hade stora svårigheter bedömt som att säga irreparabelt knäpp.
Ja.
Alltså det hade inte så mycket, jag skulle säga att det är inte så mycket med hans homosexualitet som gör, som är det faktum att han inte, han var inte frisk. Jag kan inte säga på vilket sätt, för det går inte, för jag är ingen psykolog och alla utredningar pekar på olika saker. Men bara det att han så tidigt fick en bedömning att han borde spärras in i Madrasias hus på livstid, för han är irreparabelt galen. Det säger ju en del.
Ja, verkligen.
Men jag kan tänka mig att det verkligen splittrade rörelsen för homosexuella rättigheter, just det här, och på ett riktigt dåligt sätt.
Ja, och det blåste på fördomar som att alla homosexuella är pedofiler och liknande. Men Fritz var död och hans själ var någonstans fram till 1960, när den väcktes av en trollkar från 1100-talet.
Ja, som letade efter en högra hand, en second in command, som var en perfekt, känslokall, bestialisk människa. Någon som kunde leva upp till den här onde trollkarens standard på vad ondska var. Och då var det Fritz Harman som vann den kampen.
Men tyvärr så slutade även Fritz Harmans andra liv när han besegrades av ärkeängeln Lucifers son Marco i en liten dal i Norge.
Där mötte Fritz Harman döden för andra gången, där han ställde sig svars för sina onda handlingar.
Och där slutar vi historien om Fritz Harman.
Jag tror
det kommer dröja tills jag tar upp någon av de andra seriemördarna från 20-talet i Tyskland. Jag vet att Peter Kürten vill folk höra, men jag tror jag väntar lite.
Kan vi inte podda om kattungar nästa gång?
Ja, oh, enhörningar och regnbågar.
Ja, oh, vad som helst annars. Alltså det här så.
Och glass.
Ja, alltså, som du säger, man blir riktigt illamående.
Ja, nu hoppas jag ju då att ni som lyssnar på Seriemördarpodden kommer att läsa Sagan om Isfolket och lyssna på vår podd. Vi har alltså läst en bok Och sen poddat om den. Det finns 47 böcker i Sagan om Isfolket, så ni behöver inte leta efter nya böcker att läsa när ni väl har börjat på ett tag. Och så hoppas vi att ni som lyssnar på Isfolket-podden även blir intresserade av att höra om andra hemska seriemördare i Seriemördarpodden.
Mm, precis.
Det var jättekul att du ville göra det här med mig, Anna.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med och göra det.
Ja, vi kanske ska prata lite formalt om Isfolket-podden här, för vi har ju bestämt oss för och göra någonting som jag tror ni kommer uppskatta. Vill du berätta, Anna?
Nej, du får berätta.
Ja, vi ska nu dra igång med Häxmästaren. Häxmästaren är ju då för er andra. Isfolket är ju en romanserie på 47 böcker, men det är också första del i en trilogi av romanserier. Och den andra delen av trilogin är Häxmästaren. Det är bara 15 böcker, men vi ska göra samma sak där nu. Vi ska läsa varje bok av Häxmästaren och sen podda om den i Isfolket-podden. Så nu vill vi att ni går till isfolket.se, går in på forumet och berättar vad ni tycker om bok 1 i Häxmästaren.
Mm, precis. Vi behöver er input, för vi kommer använda den i podden och vi tycker väldigt mycket om att höra vad ni lyssnare tycker och tänker. Så ge oss riktigt många svar så kommer vi få ett riktigt bra avsnitt för att kicka igång den 15 bokserien. För att kicka igång den 15 serier långa.
Precis, och då tar vi också all formalia som vi brukar ta upp i Isfolket-podden, som jag tänkte vi skulle skona seriemördarpodden lyssnarna ifrån, som iTunes-recensioner.
Ja.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Ja, jag finns på Twitter, heter Anna Seras, där twittrar jag rätt regelbundet om allt med en himmel och jord. Sedan så har jag en blogg som heter sunaseras.blogspot.se. Och den är kopplad till en Facebook-sida som heter Suna Seras. Jag blir väldigt glad när ni går in och följer mig där. Jag lägger upp regelbundet saker om både Isfolket-podden och lite andra saker jag tycker är intressant. Sen även min bloggposter och de gånger när jag gör YouTube-videos så hamnar det också där. Så gilla gärna min blogg och gilla min Facebook-sida Suna Seras, så blir jag hemskt glad. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
Man kan hitta mig på Instagram som Dan Hörning. Man kan hitta mig på Twitter som Dan Horning. Och jag skriver också böcker. Och nu har jag en ny podd som heter, efter mycket funderande, heter den Dan Hörnings fantasyserie Mörkret. Jag ville kalla den för Dan Hörnings bokpodd. Men det är väl inte Podme, för den finns på podme.com. Och där läser jag just nu från min bok Svärdspel i Hadalon. Som du har läst, Anna, eller hur?
Ja, den är jättebra. Så jag rekommenderar verkligen att lyssna på Dans podd. Den är fantastisk, boken.
Bra, lyssna på Anna. Podme.com, Dan Hörnings fantasyserie Mörkret. Det är en betalpodd. Det kostar 29 kronor i månaden att lyssna på den. Men det är det värt.
Det är det så värt.
Ja, och det finns också väldigt begränsad mängd Svärdspel i Hadalon kvar för innan jag får tag på ett nytt förlag och nytrycker den. Men det är får ni höra mer om i bokpodden.
Men in och lyssna på Dans podd om Svärdspel i Hadalon. Ni vill inte missa episka fighter, bakfulla alver och också frågan med att hur gör man egentligen när man är ung och faktiskt är kär för första gången?
Det är ju en fantasybok, så att, men jag har gått så långt ifrån Sagan om ringen och episk fantasy jag kunnat göra, utan det är en lättsam actionkomedi i fantasymiljö med våld, humor och sex. Ingen fritarman våld dock.
Nej.
Ingen blir uppäten.
Nej.
Hoppas jag, måste tänka efter.
Nej, ingen blir uppäten. Nej. Folk blir bakfulla däremot.
Ja, och så innehåller den sex scener som jag blev tvungen att ta bort från mina senare böcker.
Va? Att,
ja, det var, folk störde sig så mycket på sex scenerna i Svärdspel i Hadalon att de inte kunde se någonting annat när de läste boken.
Wow.
Det berättar jag mer om i min intervju på Seriemördarpodden Premium. Och i bokpodden kommer den också att publiceras när Josefin Molén intervjuar mig om mina böcker och mina jobb.
Det ska bli jättespännande att lyssna på, för det är jag nyfiken på att höra hur folk har tänkt runt det. Spännande.
Ja, nu ska vi nog sluta.
Ja, ha det bra allihopa.
Ha det bra.
Hej.
Hej. Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.